Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Padel med proffset. Vi är denna veckan sponsrad av Hyper. Och jag vill slå en liten särskild lans nu för Hyper under fotbolls-VM. Det finns hundratals odds på varenda match. För er som är nya kunder så kan ni gå in och signa upp på Hyper. Då har ni möjligheten att spela 1000 kronor riskfritt. Det är alltså ultrabet där man får tillbaka sina pengar om man misslyckas med sitt spel. Det gäller på nya spelare och för er som är gamla spelare. Så in och spela på ett multispel. Till exempel jag spelade på 4 matcher. Jag spelade på 4 matcher och jag lyckades få rätt på samtliga 4. Och då får man fina odds. Och då behöver man inte spela för så mycket pengar. Jag vill påminna om att man måste spela ansvarsfullt. Man behöver vara 18 år och man kan besöka stödlinjen om man behöver. Men som sagt, spela för pengar som du har råd att förlora. Så blir fotbolls-VM väldigt, väldigt kul att kolla på. Vi säger tack snälla Hyper och vi hoppar in med ett nytt avsnitt tillsammans med Simon Vasquez. Jag ska bara göra en viktig detalj här nu. Morgoninspelning. Det är bästa med att ha varit på resande fot är att komma hem till en iskall clean vattenmelon.
Nej, vet du vad det bästa är? Vet du vad det bästa är? Du kommer hem till svenskt Suegas kaffe.
Ja, det är sagt att Skånerost. Mm.
Skånerost.
Skånerost, kom in i flabben, ja, på mig.
Ja. Ja, snälla. Ja, tack. Jag har druckit så dåligt kaffe. Eller Italien var bra, men Mexiko var hemskt. Och jag var i Mexiko i en vecka. 8-9 dagar i Mexiko, jetlaggar och kaffet smakar alltså bajs.
De spelarna sa att te med kaffesmak.
Ja, men de körde filtrerat kaffe, men tänkte kaffet ska ändå vara svart. Ja. Kaffet var typ brunt, du vet, teaktigt.
Lite indiskt vatten typ.
Så det var, ja men typ, väldigt, väldigt svagt. Och det var ju inte bara det, utan vattnet smakade konstigt också, som ja, de antagligen har bryggt det med. Så att nej, det var ingen bra kombo.
Fattar du då att du var i typ Mexikos rikaste del och kaffet smakar skit?
Dessutom. Vi pendlade hela tiden mellan klubben och anläggningen. Och vi fick egentligen inte lämna, alltså vi bodde på ett område som heter San Pedro och där fick vi vara. Mm. Det var fint. Där kunde vi gå runt lite. Det fanns ett riktigt nice shoppingcenter vi brukade gå till. Så att det området vi rörde oss kring var ju San Pedro. Det var ju hotellet, shoppingcentret och anläggningen.
Just det.
Mycket mer så vågade vi inte, för att vi fick strikt förbjudet att egentligen lämna det området för att det är så farligt i Mexiko.
Det hade varit dåliga skriverier också om någon av spelarna hade blivit rånade eller misshandlade eller vad fan som helst.
Ja, det hade inte varit bra. Men just där vi var, alltså, du vet, det var ju verkligen överklass. Det kändes nästan som att man var i USA. Alla hade stora bilar, alltså stora SUVar. Ja. Och så snackar vi inte stora SUVar i Sverige, utan en stor SUV i Sverige är ju liten kontra en stor SUV i Amerika. Du såg Porsche, du såg Ferraris. Det var verkligen överklass, villorna. Det var liksom 30 miljoner kronors villor.
Mm.
Och en 30 miljoner kronors villa där borta, det motsvarar kanske en villa i Sverige på typ 200 millar.
Ja, det var,
så det var verkligen överklass.
Men det finns ju stora klyftor i ekonomin där. Det finns ju många fattiga och så finns det ju såklart många rika.
Mm. Det räckte ju bara att köra en kilometer bort därifrån. Mm. Där från hotellet eller anläggningen mot stan.
Ja.
Och då körde du förbi en stor motorväg och sen så såg du liksom hus utan tak. Du såg alltså folk överallt ligga på marken. Alltså det var urfattigt. Alltså det, jag fick så ont i hjärtat. Det var, nu fick jag inte det på filmen. Du ser det klassiska mexikanare sittade i så här bak i sån truck som de har precis jobbat.
Du vet. Ja, precis.
De är helt smutsiga. De körde typ så här motorcyklar eller vesper. Alltså då var det liksom en familj på motorcykeln. Alltså då snackar vi 3, 4, 5 pers på samma motorcykel. Och det är en som bär hjälm.
Mm.
Så att det, nej jag vet inte, det var en märklig känsla. För att vi var på ett så bra område, vi blev väldigt bra omhändertagna. Och sen så ser du också att det finns en annan sida av stan och landet.
Ja, men det är ju verkligheten, tyvärr. Det är så det ser ut.
Och de sa det till oss, alltså vi var ju i det, alltså Monterrey, San Pedro, det är det säkraste området i hela Mexiko. Ja.
Så ni hade det bra?
Vi hade det bra. Mm. Den anläggningen där vi spelade tävlingen, det är ju där arrangeras också en tennistävling.
Varför tror du de inte ville att ni skulle ge ut och se i verkligheten? Bara stanna i det här området. Här har vi det jättebra. Gå inte ner för gatan.
Nej, tävlingen i sig. För oss så var det ju väldigt bra för oss spelare. Vi hade bra möjlighet med träningar. Banorna var väldigt, väldigt bra.
Allting var utomhus.
Mm, allting var utomhus. Och detta är ju deras vinter i Mexiko.
Ja.
Så att det enda negativa var ju att när vi väl landade i Mexiko. Jag var ju bland de första eftersom vi skulle spela kvar. Så jag landade ju torsdagen. Nej, onsdagen till och med. Eftersom jag flög bak i tiden från Sverige. Det var ju att det hade ju varit regn i en vecka. Så att de hade inte haft möjlighet att montera upp banorna. För att det verkligen hade varit storm och regn i 7 dagar i sträck.
Just det.
Så att vi fick ju träna på en annan klubb som var väldigt flådig, måste jag ju säga. Det var en anläggning med allt från simhall, inomhus, utomhus, tennisbanor som var liksom världsklass. Paddelbanor som var riktigt fina.
Men vadå, så ni fick träna paddel inomhus?
Nej, utomhus. Det var utomhus. Ah, okay. Så det regnade inte när vi väl kom, men det hade regnat i en vecka så de hade inte kunnat montera banorna på grund av regnet. Okay. Och det var också en sån här världsklassklubb där du kunde liksom lägga fram din telefon på bordet, träna, röra dig runt anläggningen och ingen skulle sno den. Men där tränade vi de
Dubai,
första...
Dubai-livet.
Ja, men typ. Där tränade vi de första 2 dagarna och det var nice. Det var bra. Det var väldigt svårt att anpassa sig till höjden och klimatet. Man kände att det var annorlunda. Det var jobbigare. Dels för att man kom dit jetlaggad. Att det också var jobbigare att spela på hög höjd. Bollen var väldigt, väldigt lätt. Sjukt svårt att kontrollera.
Vad är skillnaden på att spela på hög höjd då? För de som inte har upplevt det.
Alltså spelade vi havsnivå så är bollen ganska tung. Då känns den lite som i Sverige. Lite mer likt. Framförallt när du spelar utomhus så blir den ju tyngre och... vad kan man säga? Det blir fuktigare. Värme eller kyla. Mm. Oavsett vad. Medan om du spelar på hög höjd inåt mot landet så blir det torrare luft. Torrare kyla, torrare värme. Och bollen blir extremt lätt. Det blir även jobbigare fysiskt. För när du väl är på hög höjd så blir du utmattad mycket snabbare. Det är mycket jobbigare att träna och utföra fysisk aktivitet. Så att det blir ju dels jobbigare fysiskt och mentalt att spela på hög höjd. Men också så blir bollen extremt lätt. Så när vi väl kom dit och första passet så kunde ju... Känslan var att mina ben funkar inte och bollen flyger åt alla håll.
Okay.
Det var känslan.
Nej, men det är så pass stor skillnad. Men det är inte så att man känner inte av det innan man har börjat spela, eller hur?
Nej.
Bara att man är på hög höjd.
Nej, det gör man inte. Alltså när du börjar utföra fysisk aktivitet så märker du av det. Alltså kör du fys så kommer du känna av det garanterat. Jag kände det direkt.
Ja.
Så att det är ju stor skillnad fysiskt och paddelmässigt ännu mer. Och spela på hög höjd.
Mm.
Och där krävs det ju liksom att du verkligen har hårda rack. Det krävs ju att du måste anpassa svingen. Du måste ändra ditt spel nästan helt och hållet. I vanliga fall, när du ska slå en volley eller slå en lob, så följer du med hela armen. de första passen var det som att det är nästan som att jag svingar bakåt istället för framåt, för att jag vill dra av farten. För att när man väl är framme vid nätet, ett väldigt gott exempel, när du väl är framme vid nätet och du får en hård boll mot dig, då kan du inte sätta tryck på volleyn. Det är inte så att du kan svinga som vanligt, utan det är nästan bara att du ska toucha den och styra den. För att så fort du börjar svinga så är det så lätt hänt att bollen sitter mitt i glaset, i bakglaset.
Bollen blev mycket studsigare, alltså den flyger lättare då, eller?
Verkligen.
Var det därför de spelade med trycklösa bollar förra året i samma tävling?
Förra året så spelade de i Mexico City. Mexico City har en hög höjd på 2200 meter, vilket är mycket, mycket mer än där vi spelade nu. Vi fick reda på att det var mellan 600 och 700 meter just där anläggningen var. Så det är ganska stor skillnad från 600 meter till 2200 meter. Men förra året så spelades det med trycklösa bollar. I år så spelades det med vanliga Wilson-bollen för oss.
Men det var en roligare tävling i år jämfört med förra året. För förra året så gick det så långsamt att folk hann ju stänga av tvn och sätta igång den igen, och så var det samma boll liksom.
Ja, alltså det är viktigt att veta. Förra året var det ju VPT. Det var en VPT-tävling som spelades utomhus. Det var även en VPT-tävling nu innan Premier Padel som spelades inomhus, där de hade haft aircondition och akklimatiserat hallen väldigt, väldigt väl, så att det kunde spelas bra padel. Man fick ju reda på många...
För då känner man inte av det på samma sätt.
Inte på samma sätt, men självklart känner man av det, men inte riktigt på samma sätt. Det känns ju inte att man är på 2000 meters höjd och att bollen flyger åt alla håll lika mycket som förra året. Men förra året så spelades det med trycklösa bollar, och det här har varit omöjligt att spela med vanliga bollar. Så att jag tror att man skulle behövt hitta något mellanting där förra året för den tävlingen. Men enligt många spelarna och många spelare och rykten så säger de att den här VPT-tävlingen i Mexiko är tydligen den bästa av dem alla.
På vilket sätt?
Nej, men det är någon tjej där som ordnar och fixar så galet bra för alla spelare. Att allting är fixat till punkt och pricka när spelarna anländer till tävlingen. Många gånger så kommer man till tävlingar där det kanske inte är helt färdigmonterat. Allting inte är på plats. Det kanske tar 1-2 dagar. Sen är allting på plats. Här var det tydligen att den här tävlingsarrangören hade ju liksom maxat det. Och jag vet inte om de försökte imponera på spelarna för att det skulle vara en Premier Padel veckan efter. Men så fort spelarna anlände till flygplatsen så fick de sin akkreditering, vilket är badge. De fick sina hotellrum. De var redan incheckade och klara. Det var bara att åka dit, lägga av sig. Det var bara, de fick alla nummer till att boka bana, så träningsbana. De fick all info om vad maten skulle vara, vilka tider, bla bla bla. Alltså allting var liksom boom, 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 boom. Allting var avcheckat.
Det fanns ingenting att tänka på som spelare. Det var bara att dyka upp.
Ja, precis. Många gånger så får man ju oftast fråga runt lite. Liksom vad ska man få sin akkreditering? När ni måste åka till klubben, och så kommer man dit. Och så, nej men de är inte riktigt klara än. Träningsbanan. Ja, men går ni och frågar den här personen. Och så går man ner och frågar, träningsbanan, finns det någon träningsbana i eftermiddag? Ja, men kom vid 5. Och så kommer man ner vid 5 och så. Ja, men ni får en halvtimme för att det är så många som vill träna i eftermiddag. Man bara, aha.
Ja, precis. Det är lite som ett, alltså varje sån tävling nu när jag var med också, det är som att man åker på en träningsresa utan ledare.
Ja, men ja, trots att det är väldigt bra.
Ja, det är jättebra, men alla är ändå ovetande om lite vad som gäller, var det finns och sådär. Så att alla går runt och frågar samma frågor för att alla undrar samma saker. Typ. Lite så är det ju. Vart äter jag? Vart kan man spela? Och hur tar jag mig från A till B? Och sådär. Ja. Det känns som att det bara repeterar sig om på varje tävling. För folk vet ju inte om de är i Mexiko eller om de är i liksom Cordoba. De bara kör.
Ja, men så är det. Mer eller mindre. Mer eller mindre. Sen så gör ju olika tävlingsarrangörer det bättre. Och
ja, men det är det jag menar. Såklart. Så det var ju kul att det var så pass bra där då. Men det var förra året, menar du?
Nej, detta var i år. Alltså VPT-tävlingen veckan innan Premier Padel-tävlingen. Men överlag så var allting väldigt, väldigt bra. Maten var väldigt god. Vi fick ju tillgång till allt vi behövde. Gym, träningsbanor, skjuts hela tiden. Nice. Så att allting var ju 10 poäng.
Och tävlingen gick ju bra. Vi får komma in i själva tävlingen.
Ja, tävlingen gick ju bra. Om man utser från... Nu är ju tävlingen avslutad. Men det var jävla synd att de hade sån otur med värdet bara.
Mm.
Det blev ju mycket avbräck hela tiden i huvudtävlingen främst. Vi klarade oss hyfsat bra, för när vi väl kom dit, vi skulle börja spela på lördagen. Men det blev ju framskjutet redan då, en hel dag. Det gick ju inte att spela på lördagen för att banorna var färdigmonterade.
Och det kanske hjälpte er så ni fick lite mer träningstid också.
Ja, och jetlagen hann lägga sig lite.
Just det.
De säger ju att en timmes skillnad, det tar ju en dag för kroppen att återhämta sig från.
Men du vet vad jag säger, Simon, va?
Det sitter bara i huvudet.
Sitter bara i huvudet där.
Vilket är skitsnack. Och det är ju 7 timmars skillnad till Mexiko, så man behövde ju en vecka nästan på sig för att verkligen
det
känna sig människor.
Det är bara att lägga sig. Det är bara att lägga sig en dag tidigare, gå upp och så kör man.
Det var verkligen så att första dagen jag landade i Mexiko, så vaknade jag spik. Mm. Alltså jag vaknade 3 på natten och var klarvaken. Alltså jag var jättepigg och jag kände bara nej, det här är inte sant. Dagen efter så vaknade jag 4. Typ 4:15 för att vara exakt. Jag minns det här så väl. 4:50, jag bara, det här är helt sjukt. Det stämmer verkligen att en timme är ju en dags skillnad. Och detta var Andreas som sa det till mig.
Men det är för att du tror på det också.
Nej, och sen så gick det en dag till. Så vaknade jag 5:30. Jag bara, det här är sjukt. Och det var en gång vi vaknade. Alla gjorde samma sak. Man kan inte ligga där i sängen och bara scrolla på telefonen. Så att alla gick ner till gymmet typ, och körde rörlighet eller körde lite fys. Det var så kul för att man träffade ju på folket på gymmet 4-5 på morgonen, vilket aldrig skulle hända så vanligtvis. Och alla var ju
sönder.
Ja, men gymmet låg precis vid poolen också och jacuzzin inomhus då. Så att vissa gick ju till gymmet och körde lite rörlighet, vissa låg vid jacuzzin och vet, så här, ingen kunde sova. Så att det var lite komiskt. Det var faktiskt ett jobbigt att anpassa sig just på grund av jetlagen. Det kände jag också när jag kom till Milano.
Det var ju bra att det fanns gym, så ni kunde göra någonting bra av tiden.
Precis. Hotellet var ju 10 poäng, vi bodde på Hilton. Så att det var superbra.
Jo, bra nu.
Inga konstigt. Men vad var det vi snackade om? Vad skulle jag komma fram till?
Jo, men vi pratade om tävlingen. Det blev framskjutet en dag och sen så skulle ni hoppa in i kvalet, eller hur?
Precis. Sen hoppade vi in i kvalet och vi mötte 2 chilenare, komiskt nog.
Två landsmän.
Los Cris kallas de, för att båda heter Cristobal.
Mm.
Och de hade tydligen gjort ett väldigt bra VM. De hade åstadkommit en tresättare mot Pablo Lima och någon annan brasse.
Mm.
När Chile mötte Brasilien. Så att vi fick liksom...
Så de hade confidence?
Ja, vi tänkte, ja men de här har vi säkert.
Ja.
Liksom, vi visste inte så
mycket. 2 chilenare, hur bra kan de vara?
Nej, eller hur? Jävla chilenare. Träffar jag Javier Valdez som är Chiles bästa spelare. Som jag...
Även en foreign-kompis.
Även en foreign-kompis.
Mm.
Och då sa han och nämnde detta för mig att alltså, de spelar inte så dåligt just nu om jag ska vara ärlig. De lyckades ta ett set från Lima och har spelat väldigt bra på sistone.
Du bara, what?
Och då tänkte vi bara, fuck.
Mm.
Och då kände vi bara, jag och Nacho hade ju liksom, vi kände oss fortfarande jetlaggade. Vi hade inte kommit in i spelet och känslan för Mexiko.
Mm.
Det var ju väldigt annorlunda. Så man hade ingen confidence. Alltså första dagen, efter första träningspasset, så tänkte jag, vad fan har jag gjort? Vad fan gör jag här? Jag borde bara vara hemma ju. Ja, det var så.
Känslan är så dålig alltså när man spelar, för att man får,
yeah.
Det är så flygigt och man har sämre timing och man blir snabbare trött och så liksom. Det känns sämre bara, eller?
Alltså allting känns mycket sämre. Mm. Alltså du känner dig helt totalt inkompetent.
Okay.
Alltså jag kände mig inkompetent. Jag tänkte, alltså vad är jag för jävla sopa som jag är här?
Men tillbaka till kvalet. Jag vill bara påminna folk också om att kvalet i... För det här är ju en Premier Padel vi pratar nu. Och där är kvalet färre matcher, eller hur?
Ja, precis. Där är det färre matcher.
Mm.
Detta beror ju på att huvudtävlingen är större. Det är fler par som kommer in. Detta var ju en Premier Padel Major. Vilket major innebär att det är... Man kan säga att det är en Masters. Det Premier Padel gör, det är att de kopierar lite från tennisen. Tennisen har ju Grand Slams, alltså 4 Grand Slams om året.
Ja.
Där det kommer in 128 spelare per tävling.
Ja.
Okay? Och det är en ganska stor lottning. Och en Grand Slam i tennis spelas under 2 veckor. Riktigt så stor är ju inte denna. För då skulle det innebära att det skulle komma in 240 spelare typ ish.
Ja, det är dubbla liksom. Nu,
det är dubbla, ja. Nu kommer det in 44 par. Nej, 40 par i huvudtävlingen. 40 par, vilket innebär topp 80. Och sedan så kommer det in, så är kvalet mycket, mycket mindre. I VPT till exempel så finns det pre-previa och previa.
Ja.
Huvudtävlingen så är det ju 22 spelare som kommer in i.
Mm.
22 spelare plus 8 som kvalar in. 4 som kvalar in, förlåt. Och då är ju kvalen gigantiska.
Mm.
Här blir det ju att huvudtävlingen är stor, men inte överdrivet stor.
Nej.
Och det är 40 par och sen är det 8 stycken som kvalar.
Men det är många som slipper kvala helt enkelt.
Det, ja, samtidigt som att det är mycket färre spelare som får chansen att kvala.
Ja.
Så att det är många som blir utanför.
Just det.
Det är många spelare som kanske är rankade 150, 160, 170, 180. De kommer inte in i tävlingen.
Nej.
Så du måste ha bra ranking för att komma in
poängmässigt
i kvalet.
Ha, och där, just det, ja. Just det. Så det finns inget förkval till kvalet som det finns på VPT.
Nej.
Där det inte spelar någon roll om du har lite eller mycket poäng. Okej, då är jag med.
Nej, nej. Så att det är tuffare på det sättet. Du kan få tuffare matcher direkt från början än vad man kan få kanske på en pre-previa i VPT. Om man säger det så. Så att huvudtävlingen är större. Och det är skillnaden. Och därför blir det bara två matcher för att kvala in. För att det är också att de vill ju inte heller. De tycker att Premier Padel har ju gått ihop med FIP. Då menar de på att, okej, har du inte poäng nog för att spela denna Premier Padel Major, så får du ju spela någon FIP-tävling någon annanstans. Kanske en FIP Rise eller FIP Star. Så får du jaga upp dina poäng för att komma in i de här, i den här stora scenen. Vilket jag gillar.
Mm.
Och detta gillar jag ju för att det finns ju 3 miljoner FIP-tävlingar om året. Det finns ju FIP-tävlingar över hela världen konstant. Ja. Och då blir det lite mer, kan man säga, baserat från tennisen. Det är att liksom, ska du komma in på finrummen eller stora tävlingarna, då gäller det. Då behöver du poängen.
Och plus att man vill inte ha några turister i en major.
Men det handlar inte bara om det, tycker jag. För det handlar om att, okej, låt oss säga att typ tennisen. Det finns en tävling, en stor tävling i New York. Det finns en annan tävling i Mexiko. Och en tredje i kanske Österrike.
Ja.
Och då får ju spelarna sälja, det finns mest pengar i USA, den stora tävlingen där. Då kommer det många bra spelare åka dit. Sen kommer Mexiko, jag vill inte vara jetlaggad bara för att spela en tävling. Jag stannar faktiskt här i Österrike. Och så kommer det kanske inte lika många hit. Eller det kommer skalas av i alla fall. Vilket jag tror gynnar sporten och gynnar spelarna. Och hur tänker jag nu? Jo, jag tänker att spelarna kan välja sin tour. De kan välja sina resor. Vilka tävlingar de spelar och inte. Och då kan man ju anpassa sig att jag vill spela mer inomhustävlingar. Eller jag vill spela mer utomhustävlingar. Och sen så befolkningen där tävlingen spelas, alltså tävlingsarrangören kan ju satsa mer på locals. Fler namn kommer fram på kartan. Det är inte alltid samma vinnare. För jag kan ju tycka typ så här, kollar jag på VPT så är det kanske lite tråkigt ibland när det är samma par som är i semifinal och final, semifinal, final, semifinal.
Men det är ju därför det är roligt när de byter partner, för då blir det helt plötsligt nya matcher varje säsong.
Precis. Och det är så sjukt många huvudtävlingsspelare som folk inte får se. Alltså första rundan sänds ju inte någonstans.
Nej, precis. Det är det är kul att kolla ju.
Ja, men precis. Och det är många unga talanger. Du vet, vad har typ Arroyo eller Ramirez och de här unga talangerna? De får inte typ det svenska folket se.
Nej.
Men om det går 2 tävlingar samtidigt och de kanske går långt i den ena, då får man ju upp ögonen för dem och så kan man se deras matcher. Och det blir bra marknadsföring för deras del. De går även långt i en tävling, får confidence för att de vinner matcher. Och det blir en helt annan grej, för det blir ju tävling på ett annat sätt inom spelarna också. För att då måste man jaga poäng på ett annat
sätt.
Samtidigt som att det inte är lika stressigt att man alltid spelar samma tävlingar. Alla spelare alltid. För det blir att du spelar mot samma spelare om och om och om igen. Jag vet inte om ni minns, men i våras så spelade jag med Adrian Blanco och vi fick ju möta ett sjukt tufft par, Juanlu Espy och Barahona, 3 tävlingar i rad.
I rad, ja. Men det var också otur med lottningen.
Jo, men vadå, det är många som åker på den lottningen
också. Ja, alltså det kan ju hända.
De får möta ett och samma. Det händer ju ofta. Det är inte så att det kan hända, det händer ofta. Och då är det inte så, men vad fan, varför ska jag åka till Österrike och möta dem där, sen Danmark igen, och sen Spanien? Alltså vad fan, ska jag möta dem överallt eller? Så att det, på så sätt så är det ju roligare.
Och det kan slakta motivationen också att åka från. För man lägger rätt mycket pengar som spelare att ta sig från en tävling till en annan tävling. Och så får man då samma motstånd igen. Kanske i en första match. Mm. Och så ryker man på den. Och så ska man ta sig till nästa tävling. Och så får man samma motstånd igen. Så tänker man en tredje gång. Okej, det här får vara sista. Så får man samma motstånd igen. Ja, men du vet, det kan, Nästa gång skiter man kanske i det.
Ja, och sen så blir det ju färre skrällar också om alla spelar alltid samma tävlingar hela tiden. Så blir lottningarna annorlunda och spelarna får lite konferens och får möta lite olika spelare. Det kommer ske fler skrällar, det kommer komma fram fler par och det blir roligare matcher att kolla på, för det blir inte samma sak om igen.
Just det.
Så att på så sätt är Premier Padel uppbyggt. Så att tillbaka till det,
tillbaka till
fyra tennis. Majors innebär... Det är motsvarande fyra Grand Slams i tennis.
Ja.
Det är de fyra största tävlingarna. Okay. Och i år så hade vi, första majorn var i Qatar.
Ja.
Andra majorn var i Italien, Rom. Tredje majorn var Paris. Och detta var då fjärde och sista, Mexiko.
Mest deg också.
Men det innebär störst tävlingar, mest deg, mest rankingpoäng. Och det kan man ju se, för att... Jag vet inte om ni minns, men i början av augusti tror jag det var, början av augusti, så fanns det en Premier Padel i Argentina, Mendoza, och det var ju bara en P1. P1 är ju en lägre kategori av Premier Padel-tävlingarna. Det är ingen major utan snäppet under.
Okay.
Det innebär mindre pengar och mindre poäng. Och då är det inte riktigt värt att resa kanske halva jorden runt för att spela en sådan tävling. Hade till exempel Mexiko varit en P1, så hade jag ju aldrig åkt dit. För det är hälften så mycket rankingpoäng, hälften så mycket pengar, och det är en extremt lång resa.
Mm.
Och det är färre som kommer in.
Ja, så blir det en pengarfråga
men
till slut.
När det var, inte bara pengarfrågan, men också om det är värt det. För att även om jag kvalar in i tävlingen så är det mycket mindre poäng. Så då är det inte värt det kanske.
Nej, det är poängen alla krigar om. Precis som i Sverige.
Ja. Ja, alltså i degen skit man i slutändan. Men
ja, man ska ju bara ha råd att kunna och ta sig till tävlingen. Det är väl det också.
Nej, men det är inte bara det, utan du vet hur förstörd du kommer vara om du reser halva jorden runt. Du kommer inte kunna du kommer inte anpassa dig till spelet och spela utomhus heller.
Nej, precis.
Vilket var nu liksom, vi har ju spelat inomhus nu i flera månader. Okej, här har du en utomhustävling. Man bara, what the fuck? Det vill du ju inte.
Mitt i inomhussäsongen.
Precis. Så att hade det varit en P1 så hade jag inte åkt dit. Utomhus, mindre poäng. Nej, absolut inte. Nu var det major, fan. Alla kommer åka dit. Det är viktiga poäng. Okej, jag måste åka dit. Så får jag hoppas på att göra en bra tävling.
Mm.
Så att jag anpassar mig så gott jag bara kan till utomhusspelet. Och höjden för den delen. Så att det handlar ju... Hade det varit en P1 i Mexiko och samtidigt en... FIP Star eller FIP Gold i Europa, så hade jag ju stannat och spelat FIP-tävlingen i Europa. Men nu, i detta fallet var det major, så då kände jag att fan, jag har ju missat så mycket av säsongen när jag var skadad. Jag missade till exempel Argentina för att jag var skadad. Jag missade 2-3 VPT-tävlingar för att jag var skadad.
Mm.
Så jag har ju tappat det. Där tappade jag ju mycket rankingpoäng och mycket tävlingar. Och därefter tappade jag ju formen efter skadan. Så då kände jag bara, nej, alltså nu är jag i form, jag spelar sjukt bra paddel, jag har confidence och jag är trygg i det jag gör. Jag måste och jag är extremt tävlingssugen just nu. Alltså extremt tävlingssugen. Så att då vill jag, jag tänkte bara, jag åker till Mexiko. Alltså det spelar ingen roll, jag åker dit och tävlar för jag vill tävla. Och det var därför också jag åkte direkt från Mexiko till Milano och tävla, för att jag vill få in alla de sista tävlingarna. Jag vill spela dem.
Så mycket poäng.
Jag vill
som
inte spela dem bara för delta. Så utan jag känner liksom att jag är i bra form. Jag har någonting att hämta. Jag kör.
Det är väl rätt. Man ska påverka det man kan påverka.
Precis, precis. Men jetlagen, den är jobbig alltså. Jag har aldrig varit med om det. För jag har inte rest så långt på så kort tid. Bara för att spela tävlingar.
Nej.
Och det var tufft alltså. Jag hade ju hyfsat, jag var ändå hyfsat pigg jämfört med många andra. För andra var ju helt förstörda.
Mm.
Alltså verkligen helt förstörda. Men det är tufft. Jag känner det alltså när vi kom hem igår från Milano. Mina ögon sved så mycket hela dagen igår.
Yeah.
Och jag fick komma in på det senare. Men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag spelade mina matcher i Milano. I varje sidbyte så sköljde jag ögonen. Jag tog vattenflaskorna för ögonen som var kalla. För att mina ögon bara sved. Jag hade svårt att se, svårt att hålla ögonen öppna. Och jag kände mig konstant typ trött i ögonen. Mm. Och då, det påverkar ju spelet väldigt mycket.
Yeah. Med tanke på att man ska ha koll
på en boll som rör sig väldigt snabbt på banan.
Man får bara tänka typ att det är lika för alla på något sätt. Och sådär. Sen, men jag såg det på det där. Att jag tänkte att du hade fått en boll i ansiktet eller någonting. Du satt så och kylde ner ena ögat.
Ja.
Men du fan, vi måste tillbaka. Två kvalmatcher för att ta sig in i huvudtävlingen i Mexiko.
Ja, och där vinner vi första set 6-3 eller 6-4. 6-4 kan vi säga. Ett break. Vi hittade inte spelet så väl. Vi var båda väldigt osäkra. Mm. Just med känslan på bollen och höjden. Men vi lyckades breaka dem. Vi lyckades hålla våra servar. Vi vinner 6-4. Så tänkte vi, okej, nu är det dags att steppa upp och spela bättre. Men vi blev liksom, istället för att spela bättre så började vi liksom känna stressen inom oss. Samtidigt som det var, alltså det var det som var så konstigt med Mexiko också. Mm. Det var ju skillnaden på graderna. När vi spelade den här mot chilenarna så var det ju 32 grader. Alltså det var extremt varmt. Ja. Och vi har ju inte känt den värmen på typ flera månader här i Europa. Så att både jag och Nacho, vi bara shit, vi kände oss yra. Vi kände oss liksom så här, det här tar på en ju. Värmen liksom slår till. Man brukar ju förbereda sig för matcherna när det är så pass varmt, lite annorlunda. Mm. Med lite mer elektrolyter, dricka mycket i tid. Det räcker ju inte att börja dricka en timme innan matchen, utan man måste redan börja tänka på det dagen innan.
Ja.
Så att vi fick ju en liksom värmesmäll där vi båda kände oss lite yra, lite förvirrade. Och det blev ju att vi började bli lite stressade i spelet.
Mm.
Och när man börjar bli stressad så är det egentligen gummiarm man får. Men det är egentligen nervositeten som kliver fram då.
Okay.
När du känner dig på det sättet. Och då fick vi lite gummi alltså. Mm. Det får man faktiskt säga. Då blev det ju att det gick ju... Det var ett tajt set. Sjukt tajt match som gick till tiebreak. Där vi till slut lyckades vända trenden och började spela bättre i tiebreaket. Lite lugnare.
Vad skönt.
Men vi vann 7-6. Det var en extremt tajt match. Och vi höll på att tappa andra set. För vi hade 6-4 ledning i tiebreak. De reducerade till 6 lika.
Mm.
Så sen till slut vann vi 8-6. Men det var gummi faktiskt. det var ju 6-4. Vi servade. Det blev 6-5. Deras serv därefter.
Det är därför man ibland vill ta en match till tiebreak. Om man är lite underdog. För att då kan lite grann allt hända.
Definitivt. Alltså när du väl kommer till tiebreak. Och du är underdog. Så är det nästan lite fördel dig. Ja. På något sätt.
Ja.
Lyckades ta den matchen i alla fall.
Ja.
Så efter det så var det bara liksom vila, ladda om, fysio. Jag kände på kulan på kvällen igen faktiskt med Arturo Cuello.
Mm.
Vi körde lite träning. Nacho vilade för att han hade lite känningar i benet. Och sen dagen efter skulle vi spela kvalfinal mot Adrian Rodriguez. Och han spelade med Alex Tassa.
Mm.
Alex Rodriguez, eller Javier, Adrian Rodriguez är ju en av de här spelarna som jag mötte i VPT-kvalet i Malmö. Första matchen som gick till tresättare.
Ja.
Så vi hade ju mött honom nyligen. Fast vi vann i en tight tresättare. Så att vi hade ändå respekt för våra motståndare. Vi var extremt laddade.
Det är en tuff match.
Vi snackade inför matchen att vi måste liksom hålla oss lugna hela tiden. Vi kan inte stressa upp oss nu. Och även denna dag så var det extremt varmt. Men det hade vi ju lagt märke till dagen innan. Och börjat förbereda oss annorlunda.
Mm.
För vi spelade ungefär samma tid. Och när vi väl gick ut på matchen så började vi spelade felfritt den matchen. Alltså vi spelade klockrent från start till slut. Jag tror knappt jag missade en boll. Nacho hade väldigt många vinnande slag.
Så jävla gött när båda spelar bra samtidigt. Det är oftast den ena eller andra.
Alltså tanken är alltid i vårt spel att jag ska vara den säkra. Jag bygger upp spelet med både... Det kan ju vara att jag neutraliserar spelet eller att jag pressar fram en lättare boll.
Mm.
Till oss. Och därefter ska jag försöka hitta attackspelet så att Nacho får definiera. Och detta lyckades vi med från start till slut. Extremt bra. Och vi kände oss trygga för första gången i Mexiko.
Ja.
Med både höjden och temperaturen och allt därtill. Så att det var en extremt bra match från oss. Felfri får man faktiskt lov att säga.
Mm.
Från start till slut. Vi var i huvudtävlingen. Vilket var sjukt skönt.
Måste varit jävligt härligt att få åka så långt. kriga mot jetlagen, en dags försening och sen få det här kvittot som du ändå någonstans vet att du har i dig och längtat lite efter att få komma in i finrummet.
Ja, alltså detta var ju andra gången jag kvalade in i Premier Padel. Jag kvalade in med Luis Pozzo i Rom också.
Mm.
Men det är lite som det du sa, att man har ju sacrificed väldigt mycket för att åka till Mexiko. Det är en lång resa. Det har varit tufft att anpassa sig på få dagar. Man mår ju inte riktigt 100 och så vill man ju inte åka dit och torska första kanske.
Nej, det är tråkigt. Det kan ju hända såklart, men det är ju trist.
Det kan ju hända, men du vill ju verkligen inte att det ska hända.
Nej.
Så att man spelar ju lite med de tankarna också ibland.
Ja.
I huvudet att fan, nu har jag åkt så jävla långt. Nu får jag fan inte åka ut i första.
Mm.
Och så börjar man spela dåligt och man börjar bli stressad. Och det kommer ju sådana tankar, vilket är normalt. Men man måste liksom försöka bearbeta bort det på något sätt i stundens hetta, vilket också är extremt svårt. Men det var ju så lättnad när vi väl kvalade in att, ah, fan vad gött. Nu spelar vi faktiskt, nu har vi kvalat in, men nu har vi inte bara kvalat in, vi spelar faktiskt jävligt bra. Det var det som var extremt skönt efter den matchen, tycker jag. Att vi verkligen spelade bra utomhus på hög höjd, så vi var glada. Vi var jävligt glada efter den segern. Sen hoppades få en bra lottning sen i huvudtävlingen. För det fanns lite luckor eftersom lottningen är lite större. Alltså huvudtävlingen är lite större. Så fanns det möjlighet att kvalare skulle möta kvalare. Vilket vi hoppades på.
Mm.
Man kunde även möta ett VC-lag från Mexiko som inte är så jättevast.
Ja, det fanns ett VC-lag.
Ja, det fanns fyra VC-lag.
Oj.
Ja. Det var fyra wildcards som
delades. Det vill man ju alltid ha.
Det vill man alltid ha. Så att det fanns ju... Vad kan man säga? Det fanns ju bra lottningar. Bra och bättre.
Mm.
Men vi fick ju möta Lucas Campagnolo och John Sanz.
Ja. Ja, det var ju riktigt oflyt att få dem.
Både oflyt men också väldigt kul. Alltså det är ett tufft par. Det var en bra värdemätare att få möta dem. För att hade vi spelat dåligt så alltså spelar du inte riktigt, riktigt, riktigt bra mot det här paret så får du ju 1-1 eller 2-1 i röven.
I rumpan liksom.
Mm. och det är tufft för att du vet att den här matchen sänds ju.
Ja.
Så att du vill ju inte åka på en sån torsk.
Nej, men det är det som är så kul för publiken hemma. För de vill ju väldigt gärna följa dig. Och de har ju inte sett någonting från dina tävlingar riktigt. Och de har framförallt inte sett din partner spela. Så att därför så är det väldigt kul att du kom in och att det sändes. Mm. Det var väldigt skoj.
Och i detta fallet så var det ju också så här. Vi tänker ju oftast att... Nu måste vi spela bra. Liksom, nu vill vi visa andra spelare. För att i slutändan när... Dessa matcher som sänds, dessa resultaten, när du väl möter de här tuffa spelarna, ryktet går ju sen hur man spelar det. Och i detta fall så spelar vi på centerkorten, så att det här är en match som sändes på Players Lounge på en storbildsskärm. Så vi visste att alla de som skulle spela eller softa det där.
Kolla såklart. Mm.
De kollar ju.
Och de förväntar sig också att ni ska få... 1-2 i baken.
Ja, men lite så att men de är ju klara favoriter, Campagnolo och John Sanz. De kommer ju liksom städa av de här två. Och det är det som är viktigt att visa att nej, så är det ju inte. För att när vi väl möter de här paren sen, i kval eller i huvudtävlingen, så vill vi att de ska gå in i banan med att de här gubbarna är bra.
Mm.
Alltså att man ska ha den respekten från dem. Och respekt... För en spelare, det får du genom bara att göra bra resultat och spela bra. Det är enda sättet att vinna respekt från andra spelare. Och det är det vi kämpar för hela tiden. För att får vi den respekten och får de andra spelarna upp ögonen att de här spelar jävligt bra. Det är ju att nästa gång typ vi möter typ en chip i Villaringen som vi gjorde i Malmö när vi åkte ut i Previa. Den där tuffa, tuffa matchen där vi torskade, vad var det, 7-5 eller 7-6 i avgörande. Att nästa gång vi möter dem eller nästa gång vi möter ett liknande par är att shit, de spelade tight mot dem, de slog dem nästan eller då börjar ju motståndarna tänka att fan, de här två har gjort bra resultat på sistone.
Mm.
De här har ju pressat fram spelarna till extremt tuffa matcher. Så det är det man vill vinna från andra spelare också som sitter och kollar på matcherna. Och vi visste att, eller vi såg det där och då när vi mötte Campagnolo och Jonsson, så var det extremt många spelare som var på vippen där uppe och kollade på arenan på plats. Så att det var skönt att spela så bra som vi gjorde framför dem också, för att då får du mer respekt från andra spelare som du typ kanske möter i andra kval.
Mm.
Och då blir det liksom att det blir typ att de kanske tänker eller begår misstag i viktiga lägen, i tajta lägen när de möter den nästa gång.
Såklart, men ni gör ju en strålande insats och jag vet inte, det var lite som att de kanske trodde att det skulle gå lättare, men sen så fick de i matchen tagga igång varandra för att inte tappa övertaget.
Ja, alltså vi började extremt bra. Vi började med att breaka då. Mm. Så vi ledde ju 2-0.
Vann ni lotten och gav bort den, eller hur gick det till där?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Nej, skitsamma.
Jo, vi vann. Vi vann lotten och gav dem servern.
Ett klassiskt Simon Vaskes knep.
Ja, men typ. Mm. Ibland, det är lite olika perioder. Ibland så gillar jag att börja serva och ibland så gillar jag att börja returnera. Ja. Det beror på vilken form man är i och vilken känsla man har just där och då. Mm. Mm. Men vi börjar extremt bra och vid 2-0 så börjar de ju tagga till ordentligt. Campagnolo börjar skrika som han brukar göra. Och då visste jag att fuck, nu är de ju här för tävlan. Nu känner de att... Det jag kände där och då, det var ju att Campagnolo kände att vi är där för att utmana dem.
Såklart.
På riktigt.
Mm. Men hur ofta, om man ska vända på bollen, så kan man ju ändå... Alltså man vet ju hur Campa och deras känsla... Ibland kan det ju vara så, du vet, när man möter någon som man vet att man borde vinna mot, så är det ju svårt att vara 100% tänd. Så därför så krävs det ibland att man för sig själv... Liksom, skriker och håller på att härja så att man vaknar till liv någon gång. För att det kan lätt bli bara, okej, vi fick en bra lottning, så att då går man ut och så är man 70% fast att man vill vara 100%, men man är inte 100%. Det är nog väldigt viktigt att Campa gör så som man gör för att inte tappa den där gnistan som man behöver ha i sådana här matcher. För alla är där för att vinna. Det spelar ingen roll om det... Det var som jag sa till dig nu när vi var i Milano, att kvittar ju att det är första omgången i kvalet. Nivån mellan första matchen i kvalet och, om vi säger, första rundan i huvudtävlingen eller andra rundan i huvudtävlingen. Nivån däremellan, det är så marginell skillnad. Alltså i princip är det ju samma nivå på första matchen i kvalet som andra rundan i huvudtävlingen. Alla kan slå varandra, mer eller mindre. Sen kommer de ju vara bättre rankade, absolut. Men det är inte så stor skillnad på nivån, så att det krävs ju ändå att man spela bra padel eller att man är där, att man är närvarande, att man inte liksom tänker på något annat i matchen, för då går det fort och så blir man breakad och ryker.
Ja, men exakt. Ja, men så är det ju definitivt. Och alla kan slå alla i första och andra omgången, det vet man ju om, och det får man ju även se när Leo Asperger och Valentino slog Xavi Ruiz och Pablo Lijo i Argentina.
Team Marvel, det är två riktiga superhjältar.
Ja, verkligen. Och det kommer ju fler och fler sådana matcher nu. Och det är ju fler och fler som börjar närma sig toppen. Och detta är ju på grund av att det har kommit in mer pengar i padel. Fler, alla de här argentinerna och spanska spelarna som inte riktigt kunnat satsa helhjärtat innan, de har kunnat göra det de senaste 2 åren. Det är egentligen alla som spelar touren nu, det är ju helsatsande spelare. För 2-3 år sedan, så många av de som kvalade, de stod ju på banan vanligtvis och gav lektioner. Mm. Det gör de inte längre.
Nej.
Nu spelar alla på heltid, på riktigt. Det innebär att konkurrensen blir högre, alla spelar bättre och bättre. Och nu märker man verkligen att nivån blir bättre och bättre för varje år.
Just det.
Och då blir det ju att de som är strax efter main draw-spelarna, alltså huvudtävlingsspelarna, de blir bättre, de pressar huvudtävlingsspelarna bättre. Och det har ju gjort att huvudtävlingsspelare som tappar lite, som går ner till Previa eller Pre-Previa på VPT, de kommer aldrig tillbaka.
Nej.
Matte Diaz och de här gubbarna, de kommer aldrig tillbaka. Så fort de föll ner till Previa, de har aldrig kommit tillbaka.
Nej. För att nivån där har blivit för tuff.
Den har blivit så tuff. Mm. Och det kommer man ju se när, du vet, andra spelare, typ Lampert, de här gubbarna, så fort de börjar tappa lite på rankingen nu, de kommer inte komma tillbaka. För att alla de andra som kommer nerifrån, de är mycket hungrigare, de gör jobbet mycket bättre. Och de har åren på sin sida.
Mm.
Och det är naturliga skäl liksom, att det går ju inte att fortsätta hur länge som helst.
Nej.
Så att det är sjukt hög och stor konkurrens. Mm. Och det är fler och fler spelare som, alla spelare som verkligen är bra, de har möjlighet att satsa för att de får hjälpen de behöver, oavsett var de än kommer ifrån.
Mm.
Så att konkurrensen blir ju bara hårdare och hårdare för varje år nu. För att alla tränar extremt hårt och alla konkurrerar mot varandra och alla tävlar om vem som tränar mest, tränar bäst, har de bästa tränarna.
Just det. Ändå en bra tävling, och sen direkt därifrån så skulle du flyga till Milano, eller du skulle flyga hem till Sverige och din partner Nacho skulle tillbaka hem till Argentina, eller?
Precis, Nacho åkte ju, när vi väl var i Mexiko, så det var ju planerat att han skulle resa vidare till Argentina.
Ja.
Han har inte varit i Argentina på 2 år, så att han skulle åka dit för att träffa familj och vänner och vara över julledigheten.
Just det.
Han är jävligt glad nu, han har inte varit där på väldigt, väldigt länge som sagt.
Nej, jag följer han på Instagram, han verkar må rätt gött och göra roliga grejer.
Ja, Ja, och jag tror det är bra för honom för att han behöver detta också. Man vet ju själv hur jobbigt det är när man är 1-2 månader från vänner och familj.
Ja.
Att man behöver komma hem och ladda batterierna. Tänkte jag, han har inte varit hemma på 2 år. Man kan ju bara föreställa sig hur mycket han behövde detta.
Ja. Ja, men det känns som att ni spelar bra ihop och det är en rolig kille, det som många skriver till mig under matchen mot Kampa där, att han kliver in för mycket på Simons sida och de avgörande poängen så fick han gummi och sådär, och att de la över lite förlusten på honom, och då försökte jag förklara lite att självklart kan det vara så i några enskilda poäng och några enskilda game, men någonstans har ni också hamnat där ni hamnat för att han har rätt fina egenskaper och att ni spelar bra. Och det finns ju andra matcher där han har klivit in och avgjort poäng som har gjort att ni har vunnit matcher, som gjort att ni har tagit in i huvudtävlingen. Så att det är klart att det är klart att det såg ut så i den matchen att han var lite övertänd och het, och det inte riktigt gav resultat hela vägen. Men det är ju ändå den spelstilen som du gillar att ha vid din sida, eller hur?
Definitivt, definitivt. Och det var ju också varför han gick in, för att nu såg man det kanske inte så mycket, men i början av matchen främst så gick han in mer. Och det var ju för att solen var ju på...
Ja, det var hemskt.
Alltså den hade en vinkel. Den hade en vinkel, och det var ju så egentligen alla matcher på dagstid. Alltså spelar du mellan 11 och 3 på dagen, så högerhänta forehandspelare som spelar på forehandsidan hade omöjligt att se bollen. Okay. Vi hade sjukt svårt att se bollen, för den var... På höger sida, och det var ju från ena sidan bara.
Ja, precis. Men för det var höghus.
Där kunde vi inte se bollen.
Det var höghus som omringade banan. Men det var därför den läckte in ibland.
Ja, det var ju, vi hade ju sol i 20-30 minuter i matchen.
Ja.
Kanske lite till. Sen försvann den bakom bergen. Och det är bara på centerkorten. På de andra banorna så har du sol hela vägen fram till kvällen. Det var vissa tider på dagen forehandspelare inte kunde se bollen. Och då var ju backhandspelarna tvungna att gå in lite mer än vanligt. För att de kom från en annan vinkel och hade solen inte framför sig, utan, eller de hade den framför sig, fast när de väl träffar bollen så är bollen på en annans vid sidan av sig, kan man säga.
Mm.
De söker och hittar bollen på ett annat sätt, och då hade de lättare att se den. För så fort vi kollade upp och skulle slå en bandeja eller vibora, bollen var i solen, och hade vi tur så kunde vi slå den. Men därefter var vi bländade och kunde inte se bollen, resten av bollen.
Ja, det var svårt.
Det blev liksom, ja, extremt svårt. Så att tanken var ju liksom att han skulle kliva in lite mer för att jag inte ser bollen. Och från andra sidan neutraliserade det lite mer. Så att han gick in väldigt mycket mer i början av matchen just på grund av detta från ena sidan.
Vad sa Kampa efter matchen till dig då?
Nej, alltså vi hade så mycket lägen. Alltså vi torskade första set 6-3. Andra set så ledde vi 4-3. Kampa servade. Och vi hade 15-40, vi hade 2 breakbollar där.
Tre till och med?
Nej, 2. För i Premier Padel är det fördel.
Förlåt. 2 breakbollar.
Ingen
golden där?
Nej, inga golden där, nej. Och vi hade ju ett väldigt bra läge där de kampanjade och slår en hög lob som Nacho. Som jag trodde att han skulle smälla till direkt, för att eftersom bollen flyger så mycket så räcker det att tajma den, så får du tillbaka den på höjden. Men han fick lite gummi där, han blev lite osäker för den var väldigt hög. Vilket också är svårt tajmat. Men han lät den studsa. Och då sprang Campagnolo fram. Och då tänkte han att okej, jag lägger den i mitten lös så att den passerar dem. Nope. Men så gick ju Kampa in i mitten helt och hållet. Han chansade lite.
Han läste det fint faktiskt.
Och fick undan bollen. Ja, han läste det fint. Så att där hade vi ju ett läge att breaka dem. Ha 5-3 och egen surf. Men tyvärr så kom vi inte till det läget. Och sen... blev det 4-4, 5-4 oss, 5-5. Vi servade. Det var Nachos serv. Och där var det extremt långt servgame vid 5-5. Där vi hade kanske 6 chanser att ta gamet.
Ja.
För att ställa få 6-5-ledning. Och tvinga fram minst ett tiebreak. Men det blev ju att de lyckades knyta till sig det gamet och breaka oss till slut.
Mm.
Och servade hem det vid 6-5 tyvärr, men vi hade lägen.
Det är ofta det som händer, men jag tyckte faktiskt att ni spelade bäst i andra set och ni förtjänade det setet, och det har varit kul att ta det till ett tredje set, dels för underhållningen men också för att allt kan hända. Men ni gör ju ändå en bra insats, och ni skulle lika gärna kunna ha vunnit det andra setet. Och det är ändå allt som räknas. Sen gäller det att göra det, men det gör vi nästa gång.
Ja, förhoppningsvis.
Men ni är ju där. Ni är där nosan. Ni spelar lika bra som dem i andra sätt. Och det visar ju på att ni har en nivå som de har. Och de har en nivå som kan göra att de kan vinna en sån här tävling också. Så att det är bara
precis.
Jag tycker det är ett bra kvitto för er att samarbetet funkar och att ni båda, för du spelade ju helt fläckfritt i den matchen, det får man ändå ge dig. Och det finns ju andra matcher där du inte har gjort det, men denna matchen spelade du riktigt, 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 riktigt bra. Även om det kanske var svårt i din overhead att slå så mycket winners med tryck. Däremot så placerade du ju bollen så pass bra att du fick en hel del winners som du inte riktigt kanske räknade med där du placerade den i krysset som var svårt även för dem att läsa. Så att, nej, jag tyckte det var kul match att kolla på.
För det svåra och tuffa med den här matchen var att bollen flyger extremt mycket och John Sands smashade från alla håll och kanter.
Han var helt vild.
Och Campagnolo har också en bra smash. Så vi kände oss pressade hela tiden när vi returnerade för att vi får inte slå en dum lobb. Eller även om vi slår en bra lobb så kan det ju resultera i att de kickar hem den. Utan man måste överraska med lobben och spela den på perfekt läge, perfekt tillfälle. För att de inte kunde smasha. Och vinkel också från vår sida. Så att det var extremt tufft att möta dem. För att de hade bra första volley och vi kunde försvara. Men det var svårt att hitta den rätta lobben.
Ja.
Och likaså, smashar du inte och du spelar en bandeja eller vibora. Så är det lätt att bollen studsar ut för mycket från bakväggen.
Ja, och då, då vänder de till anfall.
Och då blir det liksom, ja, precis. Precis, då går de från defensiv till attack väldigt, väldigt fort.
Mm.
Så det är en extremt svår, det är svåra förutsättningar att spela. För du får inte vara för defensiv, men Nej. Du får inte vara för aggressiv heller. För bollen studsar ju ut väldigt mycket så att du kan ändå försvara. Mm. Samtidigt som att det är svårt att försvara. Så att det andra sätt så hittade vi mycket bättre. Jag kunde börja hitta den här känslan att bygga upp spelet på ett annat sätt. Och känna mig tryggare där fram utan att avgöra.
Ja.
Utan bygga upp spelet och sen definiera med placering. Och ibland så kommer man in i det, ibland inte. Men i detta fallet så gjorde vi det. Vi kom ju med en bra känsla från matchen innan. Så att det är extremt svårt att spela med de här förutsättningarna måste man ju säga. Men vi gjorde det bra. Vi gjorde det bra. Synd att vi inte får med oss andra sätt. För att får vi med oss det så vet man inte. För känslan var ju i matchen att Campagnolo började få gummi. Framförallt när det stod 4-3 till oss. Och vi hade två breakbollar.
Mm.
Jag kände att han hade gummi då. Att han började känna sig osäker.
Ja. Har du sett de tendenserna innan?
Du får ju de tendenserna från alla spelare någon gång om du hamnar i de här lägena.
Ja.
Det får du. Alltså har du möjlighet att breaka sen serva för sättet, du har alltid möjlighet.
Mm. Ja, man får alltid en chans.
Och du får alltid den känslan. Ja. Du får alltid den känslan att okej, nu har de ändå lite gummi. Nu pressar du. Så var det ju definitivt.
Sen gick ju Bela och Arturo Cuello hela vägen och vann i Mexiko.
Ja, det gjorde de. Sjukt överraskande.
Väldigt
framförallt med tanke på att det var ju mycket regnavbrott de första dagarna och hela veckan egentligen. De fick ju spela både semifinalen och finalen samma dag. Och då tänker man att det kommer ju Bela inte orka.
He's too old.
Med tanke på att hans semifinal var ju tresättare. Och sen så finalen... Var det 2 eller 3 set? Strunt samma, det var en tight match också. Mm.
Det är
2 tajta matcher som han spelade samma dag. Så att, extremt bra gjort av han och Cuello. Verkligen extremt bra. Och det är ju för att Cuello har ju en extremt slägga. Sjukt bra på att smasha undan bollar. Han blockar extremt bra. Vilket gör att han kan ju vara väldigt offensiv både i försvaret och attack.
Ja.
Medan Bela är ju den spelaren som lobbar bäst i hela touren. Mm. Vilket gör att om det är någon som kan lobba och neutralisera spelet med de här tuffa förutsättningarna så är det han.
Ja.
Så att där har de ju en extremt bra, vad kan man säga, kombo där.
Ja. Ja, de kompletterar varandra fantastiskt.
Verkligen. Och nej, det är starkt av dem att hålla ihop det hela veckan och framförallt 2 matcher lördagen, 2 matcher söndagen. Det är starkt gjort av dem.
Väldigt starkt. Å andra sidan så motståndarna de möter oss har ju haft samma spelschema. Sen är de ju yngre än vad Bela är.
Ja, precis.
Ja, det är imponerande.
Det är de verkligen. Det är de verkligen.
Nej, men grymt. Men grattis till en fin insats. Och sen Milano följde ju på målsnöret i kvalfinalen mot ett lag de mött tidigare.
Precis. Det är ett lag jag har torskat mot dem 2 gånger tidigare innan denna tävlingen. Så att det är ett lag som jag måste verkligen slå snart innan jag liksom blir galen. Men de fick med sig allting. Jag och Luis. Alltså Luis är en bra spelare. Han är väldigt offensiv, men när banan är för långsam så tar han många felbeslut. Ja. Och han blir alldeles för stressad. De banorna vi spelade på i Milano var väldigt, väldigt långsamma. Ja. Det var dels kallt, vi spelade i en luftbubbla.
Ja, det var tält.
Och det var lång, långsamma banor. Vilket passade mig perfekt, för nu när jag kom från Mexiko så känner jag mig extremt snabb och effektiv. Och så här, allting kändes som att det gick lite i slow motion nästan. Men trots jetlagen. Men för det blev ju att han tog många felbeslut, och det blev att han avgör bollar, men han ger bort också mycket bollar som de andra kunde kontra på. De andra kunde liksom, vi hade ju flertal breakbollar, och då kom det kanske allt från enkla returmissar från min partner till kanske felbeslut i slutändan när han gick före vid fel läge.
Ja, precis. Nej, jag tror han hade säkert 6 eller 7 serveretursmissar vad jag räknade till i många viktiga lägen. Precis. Framförallt när de servade te på honom så var han liksom inte riktigt med.
Nej, precis.
Men det var som du säger, det var väldigt långsamma förhållande, och han ville gärna spela platt och hårt. Kanske inte ha den här mjuka vibran nere i hörnet, bygga upp spelet, utan han ville gärna avsluta bollen där det inte riktigt gick att avsluta bollen i de här förutsättningarna. Så att det var lite synd, men det var också en liten chansning att spela med honom kanske. Inte den, jag skulle säga att han är, han är inte så stark som Nacho som du brukar spela med. Så att,
nej, det är verkligen inte. Ja, och jag visste ju att fan, Nacho i Argentina, nu måste jag hitta någon partner, och alla partners är egentligen låsta med sina fasta partners egentligen, så att det är svårt att hitta någon, och det är svårt att splitta ett par för en tävling bara. Precis. Så man får ju ta lite det som finns. Så, att,
så är det ju.
Det var ändå skönt att vinna första matchen, synd med andra, men det är så här, vi hade faktiskt jävla otur också, det kunde man ju se på matchbollen, du höll på story, att de fick ju verkligen med sig alla de här jävla bollarna hela tiden.
Så att, och så är det, vissa matcher är det bara så, det är bara att släppa.
Verkligen.
Du, jag vet att du måste springa, gubben. Yeah. Du har andra grejer. Men däremot så ska vi spela in en podd till där vi pratar lite om vad som händer nu. Säsongen är över. En liten highlight reel från bästa och sämsta ögonblicken och vad som händer nu under försäsongen. För det är vi nyfikna på.
Det finns mycket mer att snacka om. Men nu ska jag faktiskt in på ett möte med spelareassociationen. Där vi ska, för vi, nu behöver vi pressa det från VPT att vi måste signa senast den 11 december. Med dem, och gör vi inte det så får vi inte lov att spela VPT nästa år. Så att nu har vi ett viktigt möte med advokaten Jörg Vindahl faktiskt, där vi ska
in och ta det mötet och berätta hur det gick sen, så hörs vi i en ny podd så snart vi kan. Tack för att ni lyssnar, och tack för att ni står ut med att den kommer när den kommer, och det har lite med Simons spelschema att göra.
Ja, precis, det är alltid mitt fel. Men tack för att ni lyssnar, och så hörs vi snart igen.
Okej. Okay. Lycka till.
Grazie. Vi hörs.
Arrivederci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.